Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Att vara liberal, det är som att vara född utan någon historia. Då har man inte förstått någonting av hur världen ser ut. Att världen består av makt och pengar och hierarkier. Och liksom. Nej, men alla har ett fritt val. Liksom. Det är klart att du väljer att åka runt med en fedora på ryggen. Mm.
är det frihet att röra sig mellan scen, litteratur, radio, tv och film och dessutom växla roller på två sätt. Dels som skådespelare, dels som regissör eller röst eller dramatiker eller författare. Det kan åtminstone utifrån se ut som om Lo Kauppi är fri. I över 20 år har hon producerat konst i en eller annan form. Och nyligen kom hennes mastodontbok Två vita dvärgar, där hon i ett slags sliding doors-scenario redogör för sitt välfungerande medelklassliv, men också det liv hon kunde ha haft om hon fortsatt leva med droger och destruktivitet. Och det du står i begrepp att lyssna på är ett samtal om att få det att gå ihop, att ifrågasätta allt och att bita ihop och spela dum fars, bland annat. Dessutom förekommer könsglosor. Varning utfärdad för det här i Värvet avsnitt 423 med Lo Kauppi.
Spelar vi in nu?
Det gör vi faktiskt.
Ja, bra. Nej, men alltså, jag måste säga, det här låter hemskt, men ja, det låter ju väldigt så här, förmätet för de som har varit sjuka och sådär. Men jag har bara njutit av det här corona. Alltså. Mm. För att jag tycker det var så otroligt, otroligt skönt. Plötsligt var det så här att man, för jag har någon sån här lite tvångsgrej att man ställer, alltså jag försöker inte liksom ställa in grejer och försöker inte liksom, för jag är så rädd för att börjar man ställa in saker så jag har någon så här, alltså då skiter sig allt till slut. Alltså till slut så blir det bara ingenting. Så att jag har någonting att så här, man gör, även om det känns jobbigt och förjävligt så gör man saker. Och det är väldigt skönt då plötsligt så här, nej, men det gick inte för det var corona. Mm. Så det gick inte att ordna en jättestor 50-årsfest med peruker och champagne hemma i lägenheten. Och det gick inte att... nej, men det, man behöver det. Det var så saker som ställdes in så att jag bara så här... Åh gud, så vad skönt. Så att jag tror att jag så här andades ut. Jag tycker det har varit jätteskönt. Sen så är det ju såklart hemskt för alla som jobbar inom sjukvården och alla som jobbar... Och så här, så att jag har liksom gjort lite mer lagom grejer och så här, så att jag har njutit förutom. Och sen så njuter jag också av hela den här liksom revolutionen. Hur fruktansvärd historien än är så känner jag bara så att det bara kokar av någonting så här positivt med hela det här. Liksom att rasismen börjar, alltså det börjar bli, folk har fått nog. Och det tycker jag också är en så här skön känsla att det liksom kokar på ett mullrar på ett liksom ett skönt sätt att det är nog. Mm.
Ja, det är intressanta tider får man väl säga.
Ja, det är väldigt intressant. Så jag tänker också så här först när det här eller när med hela liksom miljörörelsen och det då får jag lite så här någon så här känsla av att det är någon biologi att det är liksom jorden som hämnas på något sätt. Mm. Att det är så här, nej men nu fan skärper ner. Nu liksom att den håller på så här, jorden på något sätt skapar någon balans. Så. Men det låter ju fruktansvärt, det vet jag inte heller. Nu killgissar sig också, för det vet jag inte alls som jag liksom... nej, men det, och sen så tycker jag också det fruktansvärda är att man märker också det med vad det är som... Jag tänker att hela det här liksom urholkningen av välfärden som har skett under så lång tid och timanställningar och människor som bara kommer och går och liksom med hemtjänsten och överallt, att det är det som har gjort den här, att det är så många som är smittade också. Mm. Så att någonstans fick kapitalismen också en så jävla skön käftsmäll med det här. Sen kan de ju skylla på att ja, det är säkert massa så här, byråkratiska fel och grejer sen med olika munskydd och hit och dit. Men det stora tycker jag är att det är ju att det är så mycket osäkra arbetsförhållanden, tror jag, liksom, som gör att det blir så många smittade.
Jag skulle vilja prata om frihet med dig.
Ja, alltså jag hoppas ju nu lite grann att... För det känns också så här jobbigt att hela livet går och man inte hinner liksom andas ut någon gång. Så jag hoppas ju lite att jag nu, efter jag har skrivit den här min andra roman, Två vita dvärgar, att jag ska liksom kanske slappna av lite mera och att jag kanske ska få någon ro. Mm. Så. Och jag vet inte om det kommer hända, men jag har ju någon så här förhoppning om att, att då kanske jag så bara ska känna så här, nu behöver jag inte ja, alltså lite något slags lugn liksom. Så att, och nu har ju den precis kommit ut, så att jag vet inte om det kommer ske ännu. Mm. Men, och det skulle ju vara liksom frihet att kunna alltså någonstans här bara liksom... också det här låter så himla sjukt, men jag vet inte om det är liksom... att bara få äta vad man vill utan att bara vara rädd för att se ut som Maradona sen. Och jag är så rädd liksom att det bara ska slå över, att jag bara liksom... släpper jag kontrollen så kommer jag till slut... alltså då finns det ingen stopp i... jag är liksom ändå en missbrukarpersonlighet. Och det finns, jag är lite rädd för att om jag inte hela tiden håller i mig själv och är skitsträng, så är jag lite rädd att det, liksom, det slutar som Maradona. Att jag går runt i en träningsoverall och väger 150 kilo och bara vill ta heroin eller stasolid och liksom, eller vara full hela tiden. Det är typ det jag är rädd för. Så att jag liksom, någonstans så är, måste jag vara så jävla sträng mot mig själv. Men då tänker jag att det kanske är så att jag inte behöver vara det längre, utan att det är också att jag har lärt mig från början att jag ska vara så där sträng. Och så kanske det inte är någon fara ändå om jag släpper lite. Men jag är fortfarande rädd för det. Liksom. Mm. Så att jag vågar inte det. Men det skulle vara frihet för mig.
Det känns så här som att punderiet lade du ju bakom dig otroligt tidigt.
Ja.
Du är inte alkis.
Nej.
Du är möjligen bulimiker för livet.
Ja, bulimiker är jag ju inte heller, för att jag kräks ju inte.
Nej, jag vet. Men du är ju du är fortfarande... Du sa ju just för en och en halv minut sedan att så här, din stora rädsla är att du ska se ut som Maradona.
Ja, jo. Nej, men så att det är ju... ja, nej, men det, alltså, man kan säga då ätstörningen är nog för livet, okay, då, om man säger så. Ätstörning, för alltså, bulimi känns ju också så jävla sunkigt. Det är liksom inte ens, alltså, hellre att säga så här, ja, där sitter Lo och skjuter i sig heroin, så här, där sitter Lo och vräker i sig mat och går och spyr. För det har jag inte gjort sedan jag var sista gången 25 eller något sånt där, när jag hade något återfall i det. Så det kommer jag liksom inte, men jag tror att det är någon så här, jag kommer inte hamna tillbaka där, men jag vet ju inte, eftersom jag alltid, så länge vi har liksom haft varandra i så här, som vi har känt varandra lite, så har jag också alltid haft väldigt kontroll. Jag vet inte hur mycket det betyder ens första 20 år i livet, för nu måste man ju ändå säga att 30 år i livet har jag faktiskt varit en otroligt liksom, alltså, gjort, alltså duktig människa. Så att egentligen borde vi inte leva något problem. Men sen är det någonting som gör ändå att ja, släpper man så faller man på något sätt. Det är känslan. Sen kanske inte det kanske inte kommer att hända, men det är någon slags inre oro, någon liksom ångest. Men där tänker jag faktiskt att det är att jag har ju mediciner. Och det medicin är, det är liksom, jag tror jättemycket på olika kemikalier. Och, alltså jag bara mindre och mindre tro på att ja, så här, ja, åh, jag ska må bra och tänka. Liksom, det verkar bara vara kemikalier ibland. Alltså. I med lite vanlafaxin, öka sertralinet, gå över till liksom SNRI. Ja, okej, ta Concerta under en period. Ja, så, men det, jag har ju också fått ADHD-diagnos. Och det är så här också, för att ibland tror jag inte på det och ibland tror jag på det. Och min syrra och de bara, det är bara för att du ska få amfetamin, alltså tror ju de.
Många människor som är medicinerade, alltså många självmord kommer ju i sviten av att man slutar tvärt med liksom medicinering och sådär.
Ja. Varför gör de det? Ja, sluta det var för fan inte.
Ja, fast jag tänkte att jag skulle försöka få tillbaka det här till min grundfråga som handlade om friheten. Liksom. Ja. Kan du relatera till det? Att så här, fan vad skönt det skulle vara att bara vara jag. Inte, alltså du är ju du fast med medicinen, men du förstår vad jag menar.
Ja, lite så här kan jag tänka då. När jag började med liksom sertralin, det var kanske... ja, men det kanske var 2003 eller något sånt, 2002 eller 1 eller något sånt där. Och det är ju ganska länge sedan nu. Det är nästan 20 år då som jag har ätit olika mediciner. Och jag vet att när jag började med det, för det var också... ja, men det är någonting lite läskigt också såklart. För att jag kommer ihåg att det är någon... ja, mitt ex var, men fan, har du bara knarkat igen? Han såg mig bara jogga så här helt manisk på Söder. Så här. Han bara, fan, är du bara... vad är det med dig? Är du bara punda eller vad fan... så, här, så att någonting var ju att tände jag ändå igång någonting, men det var ju ändå som att så här, oj, en del av hjärnan som har varit helt nere i en jävla deppsäck liksom. Så att det är klart att det är... Men det vore ju lite intressant, för att blir det någon... Jag tänker så här, blir det nu något, ja, men krig eller någon katastrof, så att man inte får sina mediciner, ja, då dör båda mina systrar då i sin diabetes. Jag kommer väl, då blir jag Maradona. Alltså, då kommer jag ju sitta där 150 kilo och bara vagga. Det är det jag är rädd för. Alltså, att det blir, liksom, för att det är också så här, åh, må lite psykiskt dåligt. Men det är också någon så här skräck över att, liksom, ja, jag vet inte. Det är... Så att det är klart att det vore frihet att inte behöva någonting. Inte behöva absolut ingenting. Och sen så, för det, att vara helt så här självförsörjande och bo i en... Det hade jag någon idé när jag var 20, att jag skulle bo i en stuga. Aldrig mer ta i pengar. För jag hatade pengar. Jag hatade att vara liksom beroende av... liksom, jag ville inte vara beroende. Och då skulle jag bo i någon liten... Tog reda på det var någon liten så här jaktdigejänke, en liten så här stuga uppe i Tornedalen som min farmor de hade. Det var någon pytteliten, alltså det är så här 5 kvadrat eller någonting. Och där skulle jag bo med min grandanoa och så skulle jag liksom odla och sånt där. Och skulle jag försöka lära mig hur man gjorde egen tvål och sådär. För jag ville aldrig mer se någon, jag ville inte ha någonting med någon att göra. Och jag ville vara helt fri, jag skulle odla så att jag klarade mig. Det där, det var ju bara pojk ett par veckor typ. Jag skrev ner så här, men hur gör du tvål så här, för hur gör man liksom så här, så att det pågick inte så länge. Och jag skulle ju, det vore lite intressant att se hur länge jag hade klarat det faktiskt. Men ja, nej, jag känner mig inte, jag vill så här leva i naturen och så, men direkt jag är i naturen så det enda som händer är att jag bara bekämpar alla jävla insekter och försöker döda alla myggor. Och det kliar överallt och jag får olika utslag och ja, det går inte så bra. Jag mår som bäst, jag kommer ihåg förut min astma och så här, direkt jag var i London så kände jag så här, åh, nu kan jag andas. Att jag hade mycket svårare att andas i liksom hemma här i Stockholm. Nu känner jag inte så, men alltså stan på något sätt gör att jag blir friare faktiskt. Mm. Men det skulle vara intressant att se hur det skulle... För jag har ju en längtan. Jag tror ju att jag så här, inte ska vara allergisk och kunna ha en häst ute på landet och så. Det är ju det liksom. Drömmen vill liksom. Mm.
Så, är det som är frihet?
Ja, att inte behöva se sig i spegeln. Att inte liksom... jag tror också är så här rädd för att... jag hatar ju och... förutom att säga, jag hatar att jobba. Men egentligen inte att jag hatar att jobba, jag hatar att ha en chef. Det är det jag hatar. Att bli tillsagd tycker jag är så jävla jobbigt.
Det verkar vara jättejobbigt att vara skådespelare då.
Ja, alltså det är därför det inte går så bra.
Okay.
Nej, men det går ju alltid bra när det är vad heter det, när jag själv är konstnärligt ansvarig för produktionen. Mm. Då går det bra.
Jag menar, du har skrivit 2 rejäla böcker nu liksom om din bakgrund. Är böckerna ett sätt att försöka bli fri från det där då?
Ja, det är det verkligen. Och nu det här då, min andra roman här, det har jag sagt verkligen att jag ska aldrig mer skriva en bok. Och jag tror att det är så att jag ska aldrig mer skriva en bok. För att det, jag har ju under 7 år nu hållit på med den där boken. Och det har ju varit, eftersom det handlar om mitt liv hur det blev och mitt liv hur det kunde bli. Så då fick jag ju leva ett helt liksom, liv, i alla fall i fantasin, i hur det kunde ha blivit. Så då har jag ju hållit på och levt med Lena, som jag då hette innan. Och liksom under, för det är hennes liv under 17 år. Så då har jag ju verkligen liksom fått, borde det vara så att nu borde det väl räcka. Nu borde jag väl inte behöva hålla på i det. Det är inte så här att jag sitter inte på Hinseberg. Alltså det är, jag har en bostadsrätt på Söder. Varför ska jag liksom hela tiden så är det... Jag hoppas att... För det är inte, jag skulle inte säga att det är skuld, utan det är snarare något... att jag får inte glömma det på något sätt. Alltså det är någon sån här känsla av att... Ska jag nu få ha det så här bra som jag har, så ska jag fan komma ihåg att det är andra som betalar för det på något sätt. Eller inte betala för det, utan att det är andra som... men någonstans tycker jag det handlar så jättemycket om slump och tur. Och, förut tyckte jag bara politik. Liksom, det handlar alltså bara om att få rätt välfärd och så. Men nu börjar jag ändå tycka någonstans att det är... kanske inte att det är någon större makt eller någonting, men att det är så slumpen också. Alltså det är så mycket hur saker blir. Så att där, jag vet inte, men det, jag tror att jag försöker kanske skriva mig fri. Så att jag försöker liksom, nu har jag ju umgåtts med hur det kunde ha blivit så här länge. Och i min son är 11 år. Det har varit så här skämt, för jag har sagt så här, för han vill åka till Japan förut. Och då så var det så här, när jag har skrivit färdigt boken ska jag åka till Japan. Nu kommer det inte bli ändå med corona och grejer, men om vi har råd så ska vi åka till Japan. Och då så var det så här, det blir när du fyller 30, har så här, min man sagt hela tiden. Mm. Så det kan du tänka, det blir när du ungefär. Ja, när du fyller 30 kanske mamma är klar med boken. Så här, och det har varit, alltså varenda, eftersom jag inte har velat ta ut någon, jag har inte skickat liksom någon faktura innan för den här, eftersom jag visste att jag kommer aldrig kunna bestämma när det här blir klart, för att jag måste vara nöjd innan jag kan lämna ifrån med det. Jag skrev ju när det var färdigt sist så var den 1543 sidor. Och då hade jag ändå skrivit mycket, mycket mer som jag tagit bort. Så att det är ju nästan någon slags, nästan så att det känns så här, att man är så här, men snälla, vad är det du håller på att skriva på liksom? För att jag skrev ju till och med om, nästan om Bergsprängardottern. Och jag upptäckte så här, men gud, nu har jag skrivit, samma sak igen. Och så bara så här, titta i Bergsprängardottern, jag bara, men det är nästan mening för mening vissa grejer. Jag bara, men herregud, jag är helt sjuk i huvudet. Sitter jag och gör det här istället då för att umgås med vänner och mitt barn och liksom gör andra saker så. Som människor gillar att ligga på en strand eller så här, för det har jag aldrig gillat, ligga still och läsa en bok. Det blir så otroligt avundsjuk på människor som kan göra. Alltså ligga, jag försökte ligga, det är som att jag leker normal, att jag liksom, när jag var med några kompisar på dessa ställen, så försöker jag liksom, som när jag och Maria Svelan har varit på våra liksom lediga tillsammans, och då försöker jag liksom vad som händer, att jag ligger och låtsas med en bok bredvid, för att se liksom så här, är det så här det känns, för de kan ligga så här timmar med en bok och sola, så tänker jag så här, men jag ligger nu, så här ska det kännas, jag ligger så här, läser lite bok så här. Alltså jag tycker det är helt, jag blir så jävla nervös.
Jag kan relatera.
Ja, jag fattar inte hur fan gör människor. Men så att jag kommer nog aldrig bli, det är bara ge upp. Fast jag har fått så här hängmattor som man ska kunna sova i skogen, fick jag 15-årspresent med en av min man, så här, som man kan ta över så att man får myggnät över.
Just det.
Som verkar så jävla sköna. Två stycken. Och då kan man sova också två personer i varje sån här hängmatta. Och så tänkte jag, har en sån här dröm, bara hänga upp dem mitt i skogen ute i torpet och bara sova, så se stjärnorna och ligga där och sova liksom. Mm. Jag har inte gjort det ännu.
Nej.
Men jag hängde upp den nu på någon veranda där vi var, och så liksom låg jag och lyssnade på ljudbok, och då tyckte Figge att jag, det är lite show att jag låtsas liksom.
Okay.
Ligger lite så här hängmattan och lyssnar lite så här. Ja, vad härligt. Så.
Hur länge klarade du det då?
Nej, men jag gjorde säkert det någon, säkert en timme. Eller, alltså jag gjorde det ganska länge liksom, ändå. Så att det var liksom, men jag tycker inte det är så här jättehärligt.
Du är inte i närheten av Maria Svelands läsa bokrekord?
Nej, absolut inte. Nej. Ligga i, liksom, i sol, ligga i solen. Och då slutade det med så här, när vi var där i Grekland, där, att jag såg så här, tvättade bilen naken istället, den här hyrbilen. Alltså någonting, men jag vet inte, jag blir nervös av det. Men det jag tycker är så skönt med böcker, eftersom jag läser in väldigt mycket böcker också, så får jag ju i mig böcker, och då är jag så koncentrerad när jag sitter och läser, för att då är det ju ett jobb liksom. Och då känner jag att det är fantastiskt att bara liksom leva sig in i dem, alltså, för då, de böckerna fastnar ju på ett annat sätt i huvudet, så det gillar jag ju verkligen.
Trots att du verkligen är utbildad skådis, så har du liksom inte riktigt velat foga in dig i ledet bara. Är det liksom något slags frihetslängtan också, eller är det bara ett...
Ja, det är så, alltså jag tror att det är mer att jag inte kan det, och att jag också...
Du kan inte foga in dig?
Nej, jag kan inte foga in mig, utan då blir det direkt någon sån här... alltså då börjar något annat krig i mitt huvud. Som, det var en, David Dencik som gick i samma klass som mig, han sa någon gång så här... För att jag blev imponerad över att han kunde liksom lyssna på det den här, liksom, vi hade en jättebra lärare, men som också var liksom råsexist och kom in som en smutsig hora där och så, alltså kunde säga så här grejer och du så här, och då, men då märkte att David kunde liksom ta till sig det den läraren lärde ut, alltså den professorn lärde ut, medan jag satt ju bara och kokade över att han var fullständigt dum i huvudet. Och det, då tänker jag så här att det kanske är smartare då att vara som David i den situationen än att i 4 år liksom kriga för varenda liksom orättvisa eller grejer liksom, för det bara känns så korkat på något sätt. Alltså det känns som så här, var lite smart. Lyssna nu, för, så här, för du kan ju lära dig massa saker av den här personen. Den kan vara helt dum i huvudet, för den har en helt annan uppfostran. Är född för liksom många, många år sedan. Skit i att han kallar dig för hora, att du är en smutsig hora ska komma in sådär. Utan bara gör den där jävla smutsiga horan då. Och lyssna, för han har ju någonting att lära ut med hur du ska röra kroppen. Hur du ska. Men då händer någonting med mig så att jag blir så jävla stel. Då blir det liksom bara så här, hur jävla roligt är det att resa sig upp som en smutsig hora liksom. Så och då händer, eller så här, ja, vi behöver så mycket ljus här på Isa för han är så mörk. Nej, Isa är från Libanon, han är inte speciellt mörk. Alltså, och för, alltså bara håll käften, då blir det bara något annat liksom. Och eller så här, jag vet inte också om jag drar till mig. Alltså när jag hamnar i de där då situationerna så kanske jag har haft lite otur då, att jag har hamnat med så här väldigt mycket riktigt auktoritära dumhuvuden liksom så. För att det är ju inte så att alla, det finns ju massa skitbra regissörer och allt möjligt. Men att det finns de som är, alltså som verkligen jobbar på att trycka ner och hierarkier och sånt där. Och då klarar jag inte. Så då blir det som att nej, men då, det går inte att foga in sig i det. Och jag har ju gjort då när jag har gjort... men jag tror också det är så här att jag kanske inte skulle ha gått... jag kanske skulle faktiskt ha gått en fri konstutbildning faktiskt istället. För att någonstans så vill jag ju vara konstnär. Och använda skådespeleriet som ett verktyg liksom. Så att skådespeleriet i sig, det är inte så här att åh, jag vill bara få spela. Liksom få... Sen är det också att hade jag fått spela, hade jag varit sett ut på det sättet och haft det sättet att uttrycka mig, så jag hade spelat liksom frun i huset och drottning och liksom, eller kung, eller liksom haft de här långa monologerna och allt det här, och då hade jag kanske bara njutit. Mm. Så hade det kanske varit, det väl mer att jag kände så här, jag kommer ändå inte få spela det. Så att då kan jag ju lika gärna, alltså bara, alltså det är ändå ingen, det är inte så här, oj vilken dröm det vore att få spela, sitta och spela den fula, vad heter det, liksom komma in och säga 2 repliker och niga och sen gå ut liksom och ha en fast anställning.
Fast kan man inte tacka nej?
Alltså om du är fast anställd, om du inte heter Helena Bergström. Mm. Så är det klart att du inte kan tacka nej. Alltså om chefen säger så här, nu ska du, alltså jag kommer ihåg när vi gjorde Gösses flickor på Stadsteatern, då var det ju inte fasta anställningar, utan då var det ju väldigt tillfälliga anställningar, så blev vi kickade över sommaren också, så blev vi anställda igen till hösten. Men då var det så, kommer jag ihåg, att vara en tjej, hon bara, jag vill inte hoppa in och suga av, för hon skulle hoppa in och spela Hora 2 eller någonting, och jag liksom levde med så mycket in, jag bara, nej men Linda, du behöver inte göra det, fan du behöver inte göra det, säg nej, så här. Och sen så kom jag ihåg att hon grät så mycket, och sen så slapp hon det, men hon skulle, för att hon hade inte, så jag hade ett pjäskontrakt, vilket är det bästa att ha, ett pjäskontrakt som gör att då kan man inte säga så här, du ska hoppa in och göra det här nu med någon gubbe liksom. Det kan ju vara vilka som helst liksom. Men då kan de inte säga det, för du har ett pjäskontrakt, du har skrivit att du ska vara med i den pjäsen, men hon hade inte ett pjäskontrakt, hon hade något halvårskontrakt eller någonting, och då kan de kalla in liksom, men hon slapp det den gången. Så det är också så här, men det beror också på om teatern är, nu kanske det har ändrats liksom, men det är ju väldigt mycket alltså gubbar, jättebebisar liksom. Jättebebisar som tar otroligt mycket plats liksom. Sen har jag träffat elaka kärringar också. Så det är ju inte det. Men samtidigt nu känns det också som att jag så här, för jag minns när jag började på scenskolan så tyckte jag så här, eller när jag började med teater, att det bara alla människor är så snälla. Så det här stämmer inte helt, för då kommer jag ihåg att gud vad alla människor är så, ja men de är så snälla och så här vänliga och alla liksom, för då tror jag jämförde med något annat. Alltså då jämförde jag bara med
livet.
Ja, mm. Faktiskt. Jag bara, men de är så snälla, de bryr sig om mig, de liksom, så här, hur är det? Och så här, så du vet, då var jag helt så här som att jag var i en fantastisk värld, att jag bara såhär, men gud, det är här jag ska vara liksom, med de människorna. Så att det där har ju växlat då genom åren, hur jag tycker. Mm. Verkligen. Så att släng ut mig igen till att jobba på något ställe där jag har en massa idiotchefer liksom, så tror jag att jag ändrar mig ganska fort. Så tycker jag nog, ja, eller jättebebisarna är inte roliga alltså. De är inte roliga.
Men har det liksom inte hänt någonting efter MeToo på institutionsteatern?
Det tror jag. Nu har inte jag varit på någon institution. Jag regisserade ju på Stadsteatern Man kan inte våldtas. Och då var det ju fantastiskt. Mm. Det var ju helt fantastiskt. Men då var ju jag konstnärligt liksom ledare för det. Och skrev det och sånt där. Och då var det ju helt underbart. Det var inga jättebebisar. Utan då var ju jag, fick ju liksom, då var det ju bara fullt med människor som bara ville hjälpa mig. Och alla var helt fantastiska. Så att då var det ju något helt, helt annat. Så att jag tror att det är så att det beror på vilken position du har. Och sen tror jag nog att de här största jättebebisarna har försvunnit såklart, liksom.
Nu är du lite inne på en grej som jag skulle vilja prata med dig om, som jag har fått syn på, som jag kanske någonstans har misstänkt, men jag har fått syn på det nu när jag har börjat jobba lite med riktiga skådespelare. Hur otroligt, om du inte då är anställd, vilket de ju allra, allra flesta inte är, alltså hur mycket slit det är för att få det att gå ihop liksom. Det är utvecklingspengar, det är manusstöd, det är filmstöd, det är stipendier, det är extra knäck deluxe liksom. Ja. Kan vi prata lite om det?
Ja, alltså där så har jag någonstans verkligen liksom haft tur, för att jag då både skriver och gör liksom flera saker. Att jag inte är då bara skådespelare. För det tänker jag också bara, alltså det är väldigt skönt att jag ser mig mer som konstnär. Att jag inte bara har min kropp på skådespeleriet. För att då hade det nog blivit väldigt, väldigt svårt. Då hade jag inte klarat det.
Liksom. Nej, men även liksom i den här multitalangen som du är, så är det ju också knivigt. Jag menar, vi pratade om Kuken för 8 år sedan.
Ja,
då
men
var inte
gud,
det
alltså, det
projekt.
Kan jag bara säga så här, film, det kommer aldrig ske. Det kommer aldrig ske att jag får full uppbackning och använda min konstnärliga frihet i film. Inte i liksom med de resurserna, som jag är så pass gammal, så jag kan inte be mina liksom fina skådespelarkollegor att jobba gratis. Det kan jag inte göra. Så det kommer liksom inte ske. Och jag fortsätter ju ändå fortfarande, nu håller jag på att skriva ett treatment för Man kan inte våldtas, för ett filmbolag, och får pengar för det liksom. Men och jag fick pengar för Kuken. Det var en ungdomsfilmsmanus som jag skrev om en kille som våldtar en tjej, och efter det så blir han hela hans liv går under, medan hennes liv bara blir bättre och bättre och bättre, och hon gör en klassresa och får ett jättebra liv efter den här våldtäkten, medan det slutar med att han tar livet av sig. Och då den filmmanuset jobbade jag ju med i. Jag tror aldrig det blir så liksom, alltså min inkomst bara sjönk och sjönk och sjönk. Jag jobbade så många timmar gratis och kastade för att hitta de där perfekta liksom white trash ungdomarna och de här liksom i det här. Och den, men det är ju ingenting liksom att vara, det är så otroligt många som vill göra film, så det är inte så, men jag tror ändå att det är, alltså där, det är lite grann som med musik. Alltså om du tar en akustisk gitarr, så kan du sätta dig och sjunga lite grann. Men direkt du liksom ska börja micka upp det och göra liksom riktigt, då är det då är det direkt så här, det var i alla fall när jag var liten, det var liksom killarnas värld. Och sen när jag började spela i band, Vagina Grande, då var det liksom, ja, är det en fantommatad mygga eller vad är det för mygga på den där saxen? Ja, det är en fantommat. Alltså det, så här, det känns som att det bara är så här, ja, hur låter det? Det låter som det låter. Alltså det var så här, en otrolig så här provokation att vi förstärkte våra instrument och att det lät ut, att det var trummor, att det var bas och gitarr och mickar. Det var liksom inte, och det var också så här, alla ville sätta oss i ett fack. Jag hade inte tänkt på om jag var liksom, vad jag hade, alltså, eller tänkt på det var, jag var liksom, tyckte att det var orättvist mellan män och kvinnor, och jag var trött på liksom det, och vi var ganska så här, vi log inte så mycket och vi var väldigt arga, och då var det som att då utgick alla från att då måste vi vara lesbiska, för man kan väl inte stå på scenen och inte le mot män och försöka smöra in sig mot män om man inte är liksom homosexuell. Och det var ju för sig så här, för jag hade ingenting emot det, men det var lite så här, oj, nej men gud, nu plötsligt är det bara prideflaggor överallt och vi står här. Vi har aldrig påstått oss att vara homosexuella, men det var så här, pratar du om, försöker du inte liksom bekräfta männen, då måste du vara homosexuell. Och det är också en så här väldigt förminskande, så pratar du på något alltså så här så. Och det tänker jag lite grann med teater. Teater, du kan gärna som tjej stå och spela massa teatrar i små lokaler och stora lokaler och så här, för det kostar inte så mycket. Men direkt du ska in liksom med film, när det ska vara liksom all den tekniken, allting, då är det faktiskt, då litar folk på män i den situationen. För att en det är ändå så här, de tänker ändå så här, men en kärring, det kommer inte, alltså hur fan ska hon, det kommer inte funka liksom, hon kommer inte klara det, och det är liksom vad, ja, så. Så att det är ju liksom, och det, men titta på liksom When They See Us, som är en av de bästa serier jag har sett nu på jättelänge. Vad heter hon nu då? Duvernay heter hon, tror jag. Hon är skitbra, den kvinnliga regissören liksom. Så att det är klart att det finns massa regissörer som är helt fantastiska, men jag tror att lita på att, ja, det kanske är också att jag försökte komma in och få göra film så sent. Så att det spelar ingen roll att jag har bevisat att jag kan göra andra konstnärliga former och det funkar bra. Så är det ändå så att film, där även om jag ber om att få göra en liksom 7 minuters kortfilm, eller så får jag stöd, jag får stöd, och sen så när det ska till produktion så blir det nej. Mm. Och det är väl bara liksom, där tänker jag lite så här att det är väl bara att fortsätta så. Men då, man skulle kunna tänka, men bara gör, skit i pengarna, bara gör om det är viktigt. Som romaner skriver, teater gör jag ju ändå, och sen kommer pengarna in när publiken kommer. Men med film så, för det är ju också, om man är liksom självständig, så blir det ju, det går ju att göra sådana saker som inte kostar att producera. Men sen direkt, det här film kostar ju så mycket att producera, så du kan inte lita på att det tar vi sen när publiken kommer. Så att, ja, jag tror att det kommer vara lång väg tills jag får liksom använda min konst i att göra film och använda skådespeleriet där faktiskt. Och det är inte så här, det är väl mer att jag tänker att film är så mycket bredare och jag vill vara, alltså nå ut mycket, mycket mer. Teater är så, det är så himla smalt. Och du kan göra massa, fast det är också så här, man tänker då Bergsprängardottern som är 100 år sedan jag gjorde. Men då var det ju faktiskt, när den gick på tv bara som tv-teater, filmat med en kamera, men typ jätte, då var det ändå liksom 50 000 som såg den där. Och så ser man vissa så här långfilmer och det som har kostat många, många miljoner, så är det 14 000 som har sett den totalt. Så att det är ju inte så att, det stämmer inte helt att film skulle vara så mycket bredare och så mycket större. Men det är något, så att det, med apropå att liksom harva och inte få göra så. Men inte att det är allas rätt att få utveckla sin konstnärlighet på alla sätt. Men jag känner ett väldigt tydligt stopp, om man så här glastak eller vad det heter, att där slår det i. Jag kan göra vilken annan konstform som helst som inte kostar något, och sen kan publiken komma och gilla det. Men film, där tar det i liksom.
Jag fattar. Finns det inga så här, ja, jag vet ingenting om film, men jag bara tänker så här, om man kan göra det på något pissbilligt sätt liksom, filma med iPhone eller...
Ja, men för det är det, för jag satt en gång med Marie-Louise Ekman på något så här samtal på Filmhuset, och så sa hon så här, ja men idag kan ju alla göra film. Alltså med tekniskt sätt så är ju liksom, det är klart att man kan göra, men det som kostar, det är ju kollegorna. Mm. Det är ju människors arbete, och det är det som är... Och då om man är 20 år, då kanske man nu skulle bara kunna ta sina liksom skådespelarkompisar, om man hade det när man var 20 år, och bara, vi sticker ut, nu bara gör vi värsta liksom dramat, nu ska vi spela in det här. Eller som min son som är 11 år som håller på att göra film med sina kompisar liksom nu, och de har jätteroligt liksom, och de klipper och fixar. Men det känns som att när man är 50 år så kan man inte riktigt be sina... liksom professionella liksom klippare, professionella ljussättare, fotografer att jobba gratis.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Det är ett jävla hasslande, helt enkelt.
Ja, alltså framförallt där, tänker jag, där märker man så här, där är det, handlar det jättemycket om, tycker jag, alltså pengar och rätt kontakter och liksom att just den person, alltså det är väldigt lynn, alltså det är tre personer som är konsulenter, och så ska de tro, och om det är mer pengar så ska man, det är klart att satsa människor pengar så vill man också veta vad man får, så det är inte så jättekonstigt om jag säger så här, nej men Kristoffer, nu går jag och låser in mig 10 år och skriver en bok, ja men gör det liksom, jag skiter för, alltså ja men vad roligt skulle du, alltså vad kul, men skulle jag bara be så här, åh har du lust att satsa 3 miljoner på att jag ska få skriva en till bok? Nej, alltså det, så att jag tycker inte det är så, det är inte så konstigt, men det är där kommer liksom alla de här förutfattade meningarna in lite grann, att ja men vem är hon eller vem är den, och så kanske man inte riktigt ser historien bakom den person, vad den vill berätta helt liksom, och jag tänker framförallt det som är skattemedel borde ju då mer våga liksom. Mm. Kan man tycka, våga kanske ge för en 7 minuters kortfilm eller alltså sådär, våga låta den personen göra det professionellt. Så, oj, nu ringer den här ändå. Mm. Och jag ska bara, jag nu svarar faktiskt. Lorenz? Jag tycker så kul att man kan...
Det
fick jag. Du, nu sitter jag med Kristoffer och håller på att spela in Värvet.
Ja, det blev inget SVT-program.
Vart inte? Ja.
Nej, fick mejl.
Ja, jag fattar. Ja, men jag ringer sen. Ja, ja, kram. Hej.
Vilken otroligt perfekt illustration till att hastla i konstens tjänst.
Ja, för fan. Alltså, det där, ja, det blev inget SVT-program. Nej, okej.
De människorna som jag ser i mina kretsar som är skådespelare och som håller på och söker stöd och stipendier och gör extra knäck och så vidare, det är ju fortfarande medelklassen.
Ja.
Vilket då kanske bara, alltså, det illustrerar det faktum att det är ju otroligt svårt om du har noll fallhöjd ekonomiskt också att kunna göra det här.
Självklart, så att det är ju liksom så är det ju verkligen. Men då tänker jag också, det finns ju så här undantag som man ändå blir, som nu när jag jobbade med Saga Berlin och hennes kille Tom, de har gjort en humorserie för SVT nu. Och där tycker jag också så här, oj, det sen kanske, eller Bianca Kronlöf och Tiffany och sånt där, sen kanske de inte får alls samma summor som de här liksom männen, vita männen får liksom, så, men de får ändå göra det liksom. Och det, så att det finns ju liksom de exemplen också, så att därför är det, ja, man hoppas ju att de ska bli fler, de exemplen där det är liksom. Men sen måste jag också säga att jag blir otroligt glad när jag ser Josefin Bornebusch älska mig. För då blir jag också så här, men gud, alltså vad underbart att de har litat på henne. De har litat på att hon är, alltså inte så här, nej, men du kan ju inte både spela och regissera och göra allt det där, det går ju inte.
Det var roligt också att hon i någon slags coronapaus skrev en långfilm och började spela in den på typ 4 veckor.
Ja, det är helt fantastiskt. Och då har ju liksom, och nu känner jag inte, jag känner inte henne, men och då blir man ju glad att då har ju faktiskt de med pengar litat på att hon kommer leverera. Och det tycker jag är underbart. Och då, men då kanske också, ja, jag hoppas att det skulle kunna bli så även då med, för den världen hon beskriver, alltså det borde kunna bli så i andra världar också. Den världen hon beskriver, jag tycker att hon gör det helt fantastiskt. Hon beskriver utifrån sig, alltså, eller utifrån sig kanske inte, men där hon känner sig hemma liksom. Och då önskar jag att man kunde ge den chansen kanske till även konstnärer från andra, med andra etniciteter eller andra liksom bakgrunder och sånt där. Men det tycker jag ändå är ett exempel på att det faktiskt går. Ricky Gervais, när han gör den här också, Afterlife, det är ju också hans egna någonstans, men det kanske bara för att jag nu vill propagera för att jag tror ju på det är någonting med, alltså när jag gör saker så är det oftast, det här låter så förmätet, men när jag har konstnärligt överblick över helheten, då blir jag trygg och då kan jag också ta in massvis med idéer från folk och inte ha något problem med, jag har ingen prestige i då att ta andras idéer eller liksom ta att vi jobbar ihop. Och det är det jag någonstans hoppas att jag skulle kunna få det förtroendet även då när det gäller kanske filmmediet liksom, men för i teater och annat då, och scen och så har det ju funkat, och i radio när jag har fått göra så. För då känner jag mig liksom fri. Sen kanske jag inte kommer, det kanske inte kommer bli så just med film, och då, det är skitsamma. Jag har ju fått göra, tänker lite så här, jag får göra liksom så mycket grejer ändå. Och kanske är det så att jag lika gärna kan göra dokumentärfilm faktiskt. För att det är ju ändå det dokument, alltså jag är ju ute efter att få berätta saker, ja, det hamnar alltid i någon slags rättvise grej. Så att då kan jag ju faktiskt kanske lika gärna göra, även om jag då gillar alltså skådespeleriet, alltså att jag känner att jag har väldigt mycket kunskap i just skådespeleri och i att liksom skapa situationer och ge regi faktiskt. Så jag vet att jag skulle kunna liksom skapa de situationerna, men det kanske är så att det är mycket billigare att göra dokumentärfilm än spelfilm.
Vet du vad du skulle vilja göra för dokumentär nu?
Ja, det finns väldigt mycket. Jag brukar kalla honom min son, Ahmed Mos, som är från Somalia. Hans liksom, alltså bara hur han håller på och krigar här i Sverige med allting. Liksom, jag vill hela tiden sätta en liten kamera på honom bara i hans jacka. Hur han hela tiden blir ifrågasatt när han står på plattan och väntar på någon eller var som helst. Nu sa jag plattan just för att där kommer de direkt fram och undrar, vad gör du här? Eller vad är det? Liksom, har du ditt pass? Eller, ska han ta ett jobb nu på Manpower, så ringer de plötsligt och säger, det finns ett brottsregister. Det gör han inte. Jag har ringt och tjafsat med polisen igår. Vi har beställt ut olika grejer. Det är liksom... Ja, och så här, och, ja, hela tiden liksom. Så att jag skulle vilja liksom kanske göra hans liksom flykt på något sätt i någon dokumentär. Så,
hur känner du honom?
Det var för att jag djupintervjuade honom till Xenofoben, som var en pjäs om rasism som jag gjorde för ungdomar i Västerbottens länsteater uppe i Skellefteå. Då var det, ja, hälften var professionella skådespelare och hälften var då ungdomar som hade kommit hit som ensamkommande. Eller det var två till slut, var Ahmed och Frey. Så att då var det en tjej från Eritrea och så Ahmed från Somalia. Och de hade helt olika bakgrunder. Hon kristen och han muslim, och helt olika med allting liksom. Men sådär. Och, det, och när han berättade sin historia för mig, sitt liv, så samtidigt så hade jag precis fått missfall. Så att jag höll liksom på att förblöda på riktigt. Jag bytte brallor 5 gånger den dagen, för jag visste inte, det hade jag aldrig hört. Alltså att jag tänkte så här, det som blöder ut, det ska väl ut, tänkte jag. Så här. Jag visste inte att man kan förblöda. Mm. Jag var på väg så här, ska ut och jogga sen och så här, men jag hade liksom med mig min resväska och jag hade med mig kanske 4 par brallor eller någonting. Jag var inne på den här toaletten och bytte så här, det bara rann blod, och så bara ur den här liksom sopgrejen så bara det droppade, för att jag hade så här så mycket. Och sen så till slut så bara, men vad fan, alltså ska man blöda så här mycket? Och sen ringde jag till slut till någon så här 114 eller någon sån här 1177, och då bara, ta dig till, alltså du måste direkt till sjukhuset. Och då när jag kom fram till sjukhuset, för jag gick dit, vilket också var dumt, för då höll jag på att svimma när jag gick i de där korridorerna, den där kulverten, och jag bara, vad fan, alltså vad är det här? Och då blev jag direkt insövd, och sen så skrapar de bort liksom. För då är det tydligen så, och det är så här konstigt att man inte pratar om det, men att om det är en liten bit kvar när man har fått missfall, då försöker kroppen stöta ut det, och då blöder man tills man dör.
Oh, wow.
Alltså man förblöder, och det var inget så här... Man vet, jag känner så här, man vet ingenting om sånt. Jag tänkte bara så här, det som ska ut ska väl ut liksom. Det kan inte rinna ut om det inte ska ut. Så då hade jag förlorat jättemycket blod. Men samtidigt då, så satt i samma liksom veva, så var Ahmed, berättade han sin liksom flykt för mig. Jag var andra personen i Sverige som han berättade för. Och när han liksom berättade det där, så var det precis som att jag kunde inte, det finns, jag kommer aldrig, vi kommer höra ihop alltså på något sätt resten av livet. Så jag kommer inte liksom, det är klart att jag inte kommer adoptera med eller något sånt där, så kommer det inte bli. Han är 25, men han kommer alltid liksom vara som en liksom son till mig, så. Och ja, så här, så att det var liksom som att jag kan inte höra allt det här, jag kan inte lyssna på allt det här och sen glömma det han har berättat, för att det är liksom, det är för mycket. Så att då på något sätt, sen har han bott hemma hos oss och började, jag fick honom att börja teaterskola här på Söder, på SETT teaterskola, den finns inte längre. 1 år tog han studielån och började där, och första dagen han gick till skolan så blev han jagad av polisen. För att han hade inte sitt pass med, så då blev han rädd och så sprang han. För han skulle upp till moskén och be innan. Och då, så det var liksom första dagen. Och sen när han gick på Götgatan så är det någon idiot som säger, vad fan ler, för han tittade på honom och log. Och liksom, så här, hej, vad ler du för en jävel? Är det första dagen när han ska på Södermalm gå till skolan som också ligger på Södermalm? Liksom. Och då bara förstår man så här, skillnaden. Ja, så att det är liksom, ja, hans, jag skulle gärna sätta en liten kamera.
Hur länge har du känt honom?
Det var väl kanske, jag har ingen koll på tid. Jag trodde jag var hos dig för 3 år sedan. Och jag säger att det är kanske 3 år sedan, men det är säkert 6 år sedan då. 7 år sedan eller någonting som jag lärde känna honom. Men det är liksom en del. Men sen finns det ju väldigt, jag skulle också vilja utforska ännu mer det här med liksom manlig och kvinnlig sexualitet, som i män kan inte våldtas, när hon faktiskt våldtar honom tillbaka. Och det vet jag, och tänker också så här, går det på riktigt? Alltså, det kanske inte går i verkligheten att göra. Alltså, nu pratar jag inte om att våldta ett barn eller någon som står under i hierarki, för det är klart att du kan göra det. Men nu pratar jag om att våldta liksom en vit medelålders man. Går det att få honom förnedrad på riktigt? Alltså, går det att känna sig, och nu menar jag inte av en annan man, för det vet vi, men av en kvinna. att på riktigt känna liksom en fruktansvärd skam och vara liksom förnedrad sexuellt. Och det är ingenting jag liksom eftersträvar på något sätt. Men i konsten så tycker jag att det är intressant att bara se hur mycket handlar om makt. Och skulle man då kunna, nu funkade det på teaterscenen när vi gjorde den, och så, och jag undrar hur det skulle funka i film, för då skulle man kunna få det ännu mera liksom nära inpå liksom. Så, för att det är ändå något intressant med liksom sexualitet och makt, hur mycket det handlar om det handlar om fysisk styrka. Eller, för jag tänker att det är klart att en del handlar om fysisk styrka, men en del, ja, sen har vi en annan idé att åka med Märlig Åsbogård som har levt 16 år i prostitution, att vi ska, jag är så trött på det här tjatet om liksom, och det finns lyckliga horor som fortfarande vissa liberaler fortsätter hävda liksom.
Det, ja, vissa finns horor också väl?
Ja, vissa horor, och då undrar jag bara så här, hur länge är de lyckliga, skulle jag vilja fråga då. Hur många år är de lyckliga? Det kanske finns någon som är det då, under flera år eller kanske längre liksom. För att man inte har något annat liv att jämföra med, så tycker man att det är, som när vi intervjuade Hinsehäxan, så var hon ändå ganska, hon är ju dött också väldigt nyss nu. Jag kommer inte ihåg hennes riktiga namn, hon skrev en bok också. Och hon var ju ganska nöjd med, alltså hon, eller nöjd, hon sa bara så här att det var inget, alltså det lät ändå som att under den tiden. Och då är det så här, vad har man att jämföra med? Alltså, så. Och jag tänker också att de som är då nöjda med att, men första så finns det ju ingen skuld på den som säljer sex. Och det tycker jag är fantastiskt med liksom sexköpslagen. Det finns ju inget brottsligt i det, och ingen skuld och ingen, liksom, inget nedlåtande om dem. Utan det enda är väl bara att det är väldigt irriterande när människor då som påstår att de mår så bra av det måste hålla på och hävda det, precis som att för de andra då 97% som inte mår bra, är det inte bra att samhället hjälper dem då och att polisen jobbar för att liksom få fast sexköpare? Och jag blir upprörd bara att prata om det, för att jag vet inte, alltså jag blir bara helt, för jag tycker det är liksom höjden av sexism, och det är också så sjukt att vi i liksom Sverige, att vi är så annorlunda som har den här liksom, nu har ju den tagits efter i vissa länder och sånt där, men att vi är så, att det är liksom, de skrattade ju i Europaparlamentet när vi var en svensk politiker som pratade om sexköpslagen för 10-15 år sedan eller någonting, då började alla skratta liksom. Och det tycker jag också är så här, men sitt inte och skratta, och de som liksom hävdar det här, sälj din kropp då, får vi se hur roligt det är. Liksom, och vill de som vill liksom experimentera för att de tycker det är spännande, men gör det. Polisen kommer aldrig jaga dig. Gör det. Du kommer vara helt i fred. Du kan hålla på och experimentera med pengar och göra olika rolllekar och sånt där. Liksom, du kan göra precis vad du vill. Det är inte det det handlar om, utan prostitution är ju liksom, jag tänker så här, det är vapen, narkotika och människohandel. Det är de tre liksom mest vidriga, liksom, ondskefulla sakerna vi har i världen. Varför hålla på för sin egen lite så sexuella, tycker att det är spännande, nej men då ska jag jobba för att det, att förstöra så att inte vi ska kunna stoppa den här jävla prostitutionen liksom. Och det är också det att mäns liksom tankar om kvinnor, om det finns prostitution, man kan gå och köpa en hora i en container liksom, man är på VM, så är det klart att det ändrar hela bilden av vad, det är väldigt svårt för att man ska kunna se kvinnor som människor då, så. Så att det är liksom, nej men det, så då har vi någon så här idé om att vi ska åka runt och intervjua och prata med, alltså vi är så övertygade om att det finns inte lyckliga horor under någon längre tid, men att verkligen prata då med människor för att försöka hitta den där lyckliga horan som såklart enligt oss då inte finns. Och då kommer jag säga, jo jag är en lycklig hora, för det kommer alltid vara någon som säger det då. Ja, jag säljer telefonsex och det är jättebra och så här. Och det är allas fria val och så där. Och fria val. Det är en väldigt, alltså det tycker jag är, att vara liberal, det är som att vara född utan någon historia. Alltså det som var född utan att se någonting, då har man inte förstått någonting av hur världen ser ut. Att världen består av makt och pengar och hierarkier och liksom, nej men alla har ett fritt val liksom. Det är klart att du väljer att åka runt med en fodora på ryggen för att du tycker det är kul för 39 kronor i timmen liksom. Då har du ju valt själv. Ja, du väljer ju liksom, väljer att hamna i fängelse, du väljer att få ditt barn som hamnar på fosterhem liksom. Och så här. Så att jag har väldigt svårt för den. Liberaler är de mest naiva människorna, skulle jag vilja säga. Väldigt, väldigt naiva, som tror att alla föds, att det är människans fria val, att det är så fritt liksom.
Ja. Är ni klara med föreställningen Född hora?
Född hora är helt klar. Mm. Och där hamnade jag ju i en kläm faktiskt. För att där var en konflikt som hade pågått innan jag kom in i det projektet.
Just det.
Som gjorde att, för jag älskade den föreställningen. Jag älskade Martinas text. Det var jätte, väldigt, väldigt kul att spela den. Och den togs emot jättebra så. Men där var en konflikt som hade skett innan jag kom in. Som jag hamnade i. Som, alltså ja, den var en riktig jävla torktumlare alltså. För där hamnade jag i att börja, för jag visste inte vad som hade hänt innan. Och där var det tydligt liksom en konflikt mellan en grupp som hade varit en referensgrupp till Martina. Och där vet jag, där kan inte jag säga helt vad som var vad och sånt där. Det enda jag vet är att jag hamnade i, jag skulle bara håll käften och inte lagt mig i den där konflikten faktiskt. För det handlade ingenting om mig och mitt skådespeleri och vad jag gjorde.
Kan du säga, eller vill du säga, vad det var för SVT-produktion som inte blir av som Figge ringde?
Figge har en idé om att göra en kulturfabrik uppe i Hälsingland, ute på en ö där vi har köpt ett ruckel. Där han vill då liksom skapa en kulturfabrik med, där man både ska kunna, ja, men repetera, klippa film, spela in musik, göra ljud och sånt där. I en gammal tunnbinderi. Och då har han en idé om att han ska bygga det och att vi ska då, att det ska vara liksom en kulturfabrik som gör att människor från andra delar kommer dit och sitter och jobbar, men även då lokalt liksom där. Och det blev då tydligen inte, för att han skulle liksom få med SVT i det och bygga det.
Jag fattar. Han sa i en intervju avundsjukt så här om dig: hon bara måste skriva en bok eller en artikel eller sätta upp en pjäs. Där är inte jag. Jag är konstnär, så är det. Men det är inte lika konkret och riktat som för Lo. Vad tänker du om det?
Ja, att jag har något, att jag måste alltid veta varför. Alltså, jag måste veta varför jag gör. Alltså, jag kan tänka mig så här, Figge har då, han har en akademiker bakgrund, han liksom, ja, alltså, han har inte, alltså, han är ju väldigt talangfull, haft lätt för sig och har liksom kom in på scenskolan. Jag menar inte att allting är jättelätt för honom så, men han har liksom tidigt i livet fått spela huvudroller på film och liksom varit filmstjärna, varit liksom, sen fått vara på teatrar och grejer, och han har liksom inte, han behöver inte, behöver inte alltid vara politiskt. Det behöver inte alltid finnas en större mening.
Han är mer David Densick än Joe Cowper.
Ja, precis. Ja, verkligen. Att han kan liksom göra, han kan, ja, han anpassar sig till det som är, och så gör han den grejen så bra han kan. Medan jag någonstans hela tiden så här, har någonting som mal. Varför gör vi det här? Varför gör vi det här? Vad ska det här bli? Och på vilket sätt har det med samhället att göra nu? Och vad kan det vara? Liksom. Sen har jag varit med i grejer. Jag har faktiskt också varit med i en sån slå i dörrar fars uppe i Hälsingland en sommar.
Mm.
Och det gick ju bra. Mm. Jag gick och muttrade lite. Men ja, då var det mer så här. Så länge det inte är något sexistiskt eller rasistiskt öppet. Så, eller öppet, det var inte något rasistiskt och sexistiskt i den. Men det var liksom, då kunde jag väl göra det liksom. Och det kunde vara ganska kul. Men det är klart att jag kan bli lite så här avundsjuk på att det skulle vara lite skönt att inte liksom behöva ifrågasätta allting faktiskt. Bara så här, vad fan, det är väl kul. Alltså jag tycker väldigt mycket om humor, men då måste ju humor också ha någon mening, tänker jag. Eller liksom att man i alla fall liksom garvar så. Men jag vet inte, det kanske skulle vara skönt att bara köra loss. Alltså bara vara med i liksom Stefan och Christer då. Liksom bara vara. Men det skulle inte jag, ja, Nu menar inte jag att varken David Hensik eller Figge Norling skulle vara med i Stefan och Christer, kanske.
Nej, kanske inte.
Mm. Nej, men så att jag menar inte så. Men jag bara menar att man behöver inte alltid liksom ifrågasätta allting. Det får fan bara vara lite.
Mm. Och apropå det där med när det inte bara får vara, för att jag tänker så här, har du liksom klivit av projekt eller tackat nej till grejer för att det är liksom rövhattar i produktionen?
Det har mer blivit så här att jag tror att jag inte har fått så många förfrågningar för att jag var så tydlig redan när jag gick på scenskolan. Så jag såg dem så här, stod jag på Dramaten och i någon Vagina Grande t-shirt i någon intervju och sa att det måste finnas mer kvinnor och invandrare på scenen. Alltså så att jag hela tiden har sagt så här, jag har varit väldigt tydlig politiskt med vad jag vill. Och då tror jag att jag inte heller har blivit tillfrågad att spela en huvudroll med en jättebebis. Liksom. Mm. Så, men sen har jag ju varit i produktioner där jag känner så här, ja, fy fan, det här är inte kul. Men då har jag inte heller kunnat hoppa av. För då känner jag så här, hoppar jag av så blir det så här, ja, men där ser ni hur det gick för den där för detta missbrukaren som inte klarar av. Då tänker jag så här, nej, men jag måste göra det här. Så det är klart att jag har varit med i grejer som absolut inte har varit bra. Och då har jag ju, så att jag, det är inte så att jag... Fast jag har ju ganska ofta varit väldigt, liksom, om när jag har ringt, alltså om det har varit någonting som jag bara känner så här, det här är fan inte. Ja, men du vet, alltså med olika grejer, om vill göra mig till årets kvinna, det var nog så här, jag bara, men herregud, det går inte. Alltså såna här, vissa grejer som jag har såklart inte medvetet sagt nej till, utan bara i min ton. Hur jag liksom har tagit, eller vilka frågor jag har ställt tillbaka, så har det inte blivit liksom. Eller som när Jasenko Salimovic ringde och undrade om jag ville skriva en erotisk novell för P1. Det här var 10 år sedan, eller 11-12. Och då så, skulle inte vara så mycket betalt, skulle vara lite mer som ett sommarprat. Liksom. Man bara berättar från sina egna sexuella erfarenheter, någon sexuell erotisk händelse. Till exempel när man var kanske på tågluffen och blev liksom knullad på någon tunna av en kanske äldre, lite smutsig man. Som, jag kommer inte ihåg, han så gav exempel i alla fall, det var inte ordagrant, men ungefär så gav exempel på vad jag skulle kunna skriva och helst i jag-form. Jag bara, aha. Ja, men... Okej, går det bra att jag skriver? Men jag inte skriver jag-form. Ja, men om du tar utifrån dig själv och så här. Så då skrev jag sen... så gjorde jag det där. Och så tog jag... Jens Olin fick läsa på skånska om hur han blekte sitt anus. Och sen åkte hem till sin äldre flickvän. Och han var så nervös för att det gjorde så ont. Och han hade blekt anuset och att han hade så smala axlar och så breda höfter att hon kallade honom, att han hade blivit kallad isbjörnen förut liksom i sitt liv, och hur han åker hem till henne, du vet, och han åker dit och då hon redan får ringa, kom till mig, och han har ont efter operationen så han vill inte åka dit, och sen till slut så cyklar han dit och tänker bara, jag har stor kuk. Så kommer han dit liksom, och så släpper hon, har somnat då, så kastar han någonting på fönstret och så kommer han in och sen så har de sex och så kommer hon. Och han hinner inte komma. Och sen så somnar hon. Och sen så bara gör hon en lång fittprutt. Och då så säger han på slutet så här. Men hon är ändå det absolut vackraste i hela världen. Så här. Så det blev den novellen.
Mm.
Och så kan man ju också göra istället för att tacka nej.
Mm. Ja, liksom. Absolut. Skulle du vilja bli chef för Dramaten?
Jag tror du skulle säga så här. Skulle du vilja bli jättebebis? Ja. Det är kanske det. Fan, jag tror att jag vill bli jättebebis och inte chef. Mm. Faktiskt. Alltså, mata mig med, bara låt mig få vara ett svin. Låt mig få bara lägga så här piss för, det vill jag inte vara för det är så jävla jobbigt att ha delirium och sånt. Men att bara liksom få blaffa ut och se hur jag blir. Skulle jag bli ett as? Skulle jag börja liksom köra med människor? Skulle jag börja liksom trycka mig emot och liksom kåta upp mig mot människor? Jag vet inte.
Nej.
Kanske liksom, så att hellre gör ett experiment, gör mig ett jättebebis. Men
vet du vad, där har du ju ännu en dokumentär i det.
Ja, det är faktiskt en dokumentär i det. Men grejen är att jag kommer hamna på psyket.
Mm.
Det kommer aldrig att någon filmar det och sänder det. Jag kommer direkt in på psyket, jag lovar det. Jag kommer direkt, för det första kommer jag direkt bli stämd. Jag kommer bli stämd. Jag tycker det är så jävla intressant. Maria Sundbom och en annan kille, skådespelerska Maria Sundbom, som är helt fantastisk. Hon gick, när hon gick på scenskolan, så gjorde hon och en kollega ett experiment. Och det här kan ju hon berätta bättre själv, men jag hade med i något radioprogram. De gick genom Malmö, tror jag det var, från gick på scenskolan där. Och så är det klädda i blåa dräkter. Och så låtsades de att de hade landat från en planet. Liksom. Så att de alltid, om någon frågade någonting så här, vad fan håller du på med? Vad fan håller jag på med? Svarade de bara då. Så de liksom bara tog in det alla sa till dem. Killen, de skulle mötas på en plats liksom i mitten. Han hade gått, det hade inte hänt honom någonting. Det hade varit lite olika som hade kollat lite så här. Hon hade fått höra så här, jag är en liten hora, du är ful. Jag är ful. Hon blev gripen av polisen. Var bor du någonstans? Var jag bor? Alltså du vet så här. Alltså, hon blev, hon var både hora, fitta, allt möjligt, och det blev gripen av polisen. Men att han händer ingenting med liksom. Så att jag tror så här, den här jättebebisen, om jag då ska göra en dokumentär där jag faktiskt blaffar ut, om jag liksom får bli då, men jag kör någon slags Borat, men att jag kör jättebebis liksom själv. Det skulle vara skitkul faktiskt att göra det, men det är, då är det att filma inne på psyket då, inne på låsta avdelningen, för in i isoleringsrummet. För att jag, alltså det kommer ju aldrig, alltså det spelar ingen roll liksom, som jag tänker också så här, som kärring liksom, det är, om jag går mot enkelriktat eller om jag cyklar mot enkelriktat, nu får man ju cykla mot enkelriktat, då är det alltid någon gubbe som stannar bilen och säger till mig, alltid. Och det spelar ingen roll att jag är 50 år, jag är liksom 1,60 lång, jag tror att, alltså det vet inte vad det är, de säger alltid till mig liksom. Så att det kommer ju tyvärr inte gå, men ja, jag ska försöka kanske. Men Dramatenchef vill jag faktiskt inte bli.
Nej, jag kommer inte tvinga dig.
Nej.
Jag tänkte att vi ska prata lite grann om din framtid alldeles strax. Men först så ska jag bara köra mitt nya succémoment, frågor du inte fått förut.
Ja.
Är du beredd?
Ja, jag är beredd.
Hur bra är du på pingis?
Jag tror att jag skulle vara ganska bra, för jag har inte spelat det på kanske 30 år.
Nej,
ja.
Okej. Okay. Men skulle du vilja ha mer pingis i ditt liv?
Pingis, absolut. Alltså det, jag tycker så här, runt pingis på barer och sånt där. Varför fan inför det? För det är ändå, så rör man sig lite samtidigt som man, istället för bara stå och tugga massa grejer.
Mm.
Ja.
Hur är ditt förhållande till Oasis?
Oasis, alltså bandet Oasis.
Nej, utan nej. Den gröna geggan som man sätter snittblommor i till exempel.
Jaha, alltså snittblommor, Oasis, det visst, ja, den där grejen, ja. Den där man trycker på.
Exakt.
Mitt förhållande till den är att trycka ihop den, för att det är väldigt skön konsistens.
Mm.
Det är min förhållande till den.
Okej. Okay. Skulle du vilja lägga till en helg där i kalendern? Och vad skulle det vara i så fall?
Ja, alltså jag har ju, alltså jag har en helg på hela liksom, ja, vad fan skulle det vara? Jag har ju lägg till, är Pride en helg då?
Nej, det tror jag verkligen inte.
Nej, men lägg till en Pride helg där då.
Ja.
Det är väl bra.
Ja, stora Pride-dagen.
Ja, Pride, alltså den kan väl vara röd.
12 juli.
Ja, det är säkert. Ja, 12 juli. Det är väl,
nej, augusti va?
Augusti. Ja, men det är väl en bra. Den kan väl få vara en röd dag. Och sen så kanske också en röd dag för Black Lives Matter. Alltså den dagen nu som mordet skedde på George Floyd. Om det kan få bli en... Eller det finns många andra datum där att ta. Det är säkert någon som har ett bättre datum att föreslå. Men det skulle kunna bli en röda dagar, tycker jag.
Där stänger vi succémomentet, frågor du inte fått förut.
Ja.
Vad vet du om din framtid?
Ingenting faktiskt. Ingenting, för att jag tänker så här, det blir aldrig som man har tänkt sig ändå. Alltså så. Så att man kan hålla på och planera olika grejer och tänka massa jävla drömmar och hit och dit. Och så har massa idéer och så, och det kommer jag fortsätta ha. Men jag tänker så här, ingenting blir ju som man har tänkt sig. För plötsligt så kan det vara så här, oj, nej, men nu råkade jag svänga till höger på motorvägen, så dog jag liksom. Alltså så. Så att jag tänker lite så här, jag har faktiskt ingen aning. Det kan verkligen ja, det kan gå åt helvete eller det kan bli en succé. Men det enda jag är, liksom, med succé, vad betyder det? Liksom? Det vet jag inte heller vad det är. För att det är ingen mening att bli glad för att människor tycker om en. För då vet man alltid att tycker människor väldigt mycket om en, då kommer det garanterat en smocka sen. För det är ju bara att titta i historien. Alltid när folk har blivit omtyckta så blir de nedkörda sen.
Mm.
Ja, titta på Maradona.
Ja.
Ja.
Vill du rekommendera något?
Nej, men det känns som att jag har tjatat om Maradona. Det är bara för att jag ganska nyss har sett den dokumentären. Jag skulle nog vilja rekommendera den. För att det är en påminnelse till att bli inte för glad när du får när människor gillar det du gör. Även om man blir, jag blir jätteglad såklart. Jag blir jätteglad. Liksom. Men det är att inte att berätta för sig själv att bli inte glad för att titta på då hur det går. Liksom. Så att det är, människor är bara en hop med en massa. Liksom. Det är en grupppsykos. Så du kan aldrig bry dig om en hel grupp tycker. Liksom. Utan du måste tycka om, alltså bestämma själv vad du tycker om dig själv. Men det kan inte jag riktigt, men jag ska försöka göra det.
Mm. Fin målsättning för just framtiden då.
Ja.
Har du haft det bra här idag?
Jätteroligt. Det är ju fantastiskt att vara hos dig för att få prata till punkt.
Det får du gärna göra, när du vill.
Mm-mm.
Tack för att du kom.
Ja, tack.
Att prata med Lo Kauppi är lite som att flyta ner längs en vänlig älv i en stor badring. Boken heter alltså Två vita dvärgar och finns ute nu. Efter att avsnittet var inspelat kommer vi att prata om ett relativt nytt band som på något sätt kanske kan sägas vara besläktat med Los gamla gäng Vagina Grande. De heter Young Tiris och du ska få höra dem alldeles strax. Men först ska jag säga att Värvet görs av mig, Kristoffer Triumf och Mattias Nordgren och ges ut av Acast. Här är sommarens stora hit i min bok, alltså Young Tiris med låten Mår P. Vi hörs om en vecka. Hej!
Alla här på klubben, de mår P. Jag menar, kolla bara på grabben här bredvid. Han fick inte stanna kvar så han blev sned. Han tar sönder hela stället, kolla P. Alla mina vänner, de mår P. Men lika glada för en stund och bara ja. Om en halva inte hjälper finns det mer. Bara kolla i min ficka, kolla P. Du har gått i terapi, städat upp ditt liv. Äter mindre skit, men jag sänker. Kava, Aperol och sprit, jag skiter i. Slösar ingen tid, för ingenting hjälper. Inte ens en lägenhet, för den låg i fel stadsdel. Vi har fått allt vi vill ha, men mår ändå inte bra. Alla mår P. Även de som alltid tränar. Alla mår P. För vi mår som vi förtjänar. Alla mår P, mår P, mår P. Kolla bredvid, bredvid, bredvid. Alla mår P. Säger att du kunde spela i min liga. Vill du bli proffs men ligger hemma och spelar FIFA. FIFA, allting som du säger luktar spia. Så sluta snacka skit och börja jobba för din hyra. Du är bäst i ditt lag och du mår P. Du är sämst i ditt lag och du mår P. Du har fem fina barn och du mår P. Du är bara ett barn och du mår P. Om du bara vore VD. Om du bara hade PT. Ingen bryr sig, ta en GT. Alla mår P. Även de som alltid tränar. Alla mår P. För vi mår som vi förtjänar. Alla mår P, mår P, mår P. Kolla bredvid, bredvid, bredvid. Alla mår P.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with SuperBeats Heart Chews Advanced. From the number one doctor, pharmacist, and cardiologist recommended beet brand for heart health support, the new SuperBeats Heart Chews Advanced by Human is now infused with CoQ10. That's essentially like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 ingredients support nitric oxide production, healthy blood pressure, healthy CoQ10 levels, and heart-healthy energy with 2 tasty chews a day. Plus, SuperBeats Heart Chews Advance are plant-based, so you get heart-healthy energy without stimulants. For a limited time, get a free 30-day supply of SuperBeats Heart Chews on all bundles and 15% off your first order by going to radiobeats.com and using promo code DEAL. That's radiobeats.com, code DEAL.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.